Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sent en ljuskväll i början av juni 2014 får Therese Tang, operativ chef för Missing People i Kalmar, alltså ett sms. Det är Martin Törnblad som både hon själv och polisen tror är inblandad i miljonären Göran Lundblads försvinnande. Nu skriver han till Therese att han vill berätta något som han aldrig sagt till någon annan. Men bara till henne. Ingen annan får veta. Pulsen går upp direkt. Handflatorna kallsvettas och alla tankar på att gå och lägga sig är som bortblåsta. Här gäller det att vara snabb så Martin inte ångrar sig. Men samtidigt vet Therese att hon måste vara försiktig. Det är ändå en person hon tror har mördat någon. Och nu närmar han sig henne. Nyckeln är en balansgång. Hon måste vara vänlig och tillmötesgående, men inte flörtig eller påstridig. Om hon trycker för mycket nu kommer Martin säkerligen dra sig tillbaka och då kanske man aldrig får veta sanningen om Göran Lundblad.
Det framgår även här ganska tydligt att han är skör.
Det här är Joakim Palmqvist. Han är kriminaljournalist på Sydsvenska Dagbladet och författare. Han har skrivit boken Hur man löser ett spaningsmord som den här dokumentären är baserad på.
Han är gränslös, han är skör, han är i en situation som går att utnyttja för den som söker information. Detta inser Therese Tang, som är en smart kvinna, ganska snabbt och gör vad hon kan för att så att säga hålla honom igång. Få honom att berätta någonting han inte berättat tidigare. I brist på bättre ord, hon groomar honom, odlar honom som en källa eller som ett vittne. På ett skickligt sätt framgår av den här sparade sms-trafiken.
Parallellt med sina sms med Martin håller Therese ett annat samtal med sina kollegor på Missing People. Så fort Martin skriver något nytt kopierar Therese det och lägger upp på deras privata Facebookgrupp. Det är dels för att få råd om hur fan man hanterar en känslomässigt labil mördare, men också för att det ska finnas on the record. Efter lite mindre än en timme byter de från sms till telefonsamtal. Therese vill inte missa några undertoner, någon tvekan i Martins röst. Sånt kan man inte uppfatta över sms. Men hon har samma plan som tidigare. Invig förtroende, var inbjudande, men försök hela tiden komma närmare kärnan.
Hon är hårt fokuserad, hon har ju redan en idé om vad det är hon ska försöka frambringa här. Så hon följer den här planen, hon fortsätter sin grooming av honom för att få honom att helt lita på henne, helt ge sig.
I över 4 timmar, mitt i natten, veckan innan midsommarafton, sitter Therese Tang och pratar med Martin. Frågorna han ställer gör henne allt mer säker på att hennes magkänsla stämmer. Så här berättar Therese i Nyhetsmorgon om sitt samtal med Martin.
Han ställer väldigt mycket märkliga frågor. Han frågar, kan man spåra någon när man har skjutit någon med hagelgevär? Finns det några spår utav det? Hur gör man för att få loss de här pengarna som finns på Görans bankfack i Schweiz? Väldigt mycket märkliga frågor som man kanske normalt sett inte skulle fråga.
Hon spelar in hela samtalet. Hon känner några gånger att Martin är nära att berätta något. Men varje gång drar han sig undan. Hon upplever också att han bär på en hel del ilska. Han känner sig förfördelad och orättvist behandlad i världen. Det är en farlig kombination. En ung, stark man som är ensam, osäker, paranoid och nära någon slags bristningsgräns. Om Therese sköter det här fel kan det bli väldigt farligt för henne. Han har ju trots allt lätt för att brusa upp. Men hon tror att om hon försiktigt leder Martin framåt kan han avslöja något som en gång för alla löser fallet Göran Lundblad. Det här är berättelsen om Mark, om förbjuden kärlek, öppet hat, en stor förmögenhet och en gammal fejd i hjärtat av svenska landsbygden. Du lyssnar på Blodsfejden, gården, marken, mordet. Del 4. Ensam med mördaren. Det första Therese gör när samtalet är slut runt klockan 4 på morgonen är att spara inspelningen och ringa polisen. Hon berättar exakt vad som hänt. Hon föreslår också att hon skulle kunna fortsätta försöka locka fram något ur Martin.
Jag ser det med min erfarenhet som självklart att polisen välkomnar det här i alla fall med en del av sitt hjärta. Det är saker som polisen inte själv kan göra och vid det här laget så finns det inte många andra vägar att gå än att få någon att snacka, att få något spår att följa för att hitta kroppen som alla vet ligger någonstans.
För Therese måste det vara en väldigt surrealistisk känsla. Utan vidare har hon blivit Martin Törnblads fasta punkt. Någon han vänder sig till när han söker svar, behöver prata av sig och när han drömmer om framtiden. Deras framtid. Han blir allt mer flörtig i sin kontakt med henne och tydlig med att han ser framför sig att de har ett liv tillsammans. Och Therese spelar med. Hon lovar ingenting och det är aldrig snack om någon fysisk kontakt mellan dem. Men hon låter honom gärna tro allt det där, bara det för henne närmare ett genombrott. Om Therese hade varit polis, då hade allt det här såklart varit skäl för avsked. Men nu är hon inte det. Och hon behöver inte följa polisens etikregler. Hon behöver inte oroa sig för att något hon säger ska vara en belastning i rätten. Så under veckan fortsätter alltså Therese jobba på Martin i brist på bättre ord. Och till slut händer det hon både hoppats på och varit rädd för. Han vill ses. Bara de två.
För att komma vidare i detta så stämmer man möte. Martin säger att han har någonting han vill berätta. Någonting han vill lasta av sig. Så uppfattar Therese det hela. Och han har ju ett skäl till detta. För han vill ju naturligtvis, han indikerar att han vill att situationen med den gode mannen, med de låsta pengarna, allt det där ska brytas upp.
Therese bokar alltså ett möte med Martin dagen innan midsommar. Men hon tänker inte ses på förlösa på Martins hemmaplan och hon tänker definitivt inte ta hem honom till sig. Hon får låna sin kollega Anders fritidshus i Gamleby. Det ligger runt 15 mil norr om Kalmar, nära Västervik. Planen är att ta med Martin till ett fik nära huset så att det finns folk runt omkring och Therese inte blir helt ensam, men mördare. Hennes medarbetare i Missing People installerar en säkerhetsapp så de kan se var Therese är hela tiden och hon kan larma till dem direkt om något går fel med mötet. Hon förklarar det själv för TV4.
Jag ger dem larmnummer och så vidare. Ifall jag trycker på den här appen så vet de om att okej, nu är det bråttom.
Och Therese har planerat att mötas bland folk. Av lite säkerhetshänsyn, för hon vet ju med sig, tycker hon, att det här är en mördare hon har framför sig. Nu blir det inte så, utan han kommer tidigare än beräknat och därför så sker mötet i Anders hus.
Här hör vi Therese berätta om mötet i en intervju med TV4.
Vi bestämde att vi skulle träffas på ett lokalt fik i Gamleby. Men han ringer mig på morgonen mycket tidigare än vad jag hade förväntat mig och säger, jag är redan på väg. Mm. Jag förstår att det finns inget fik som är öppet när han kommer.
Therese har inget val. Om hon vill höra det Martin har att berätta måste hon träffa honom ensam i huset.
Hon vet att den som kommer är en ung pojke i princip. Han är obalanserad. Han har gjort något fruktansvärt, det är hon ju övertygad om. Och vad kommer det här att ta vägen? Kommer han att lasta av sig någonting, erkänna någonting och låta det vara vid det? Eller kommer han att ändra sig mitt i alltihopa? Det är en oerhört instabil situation hon har framför sig. Och så kommer då Martin.
Om det här hade varit en film, då hade Therese lyckats locka fram ett helt klockrent erkännande ur Martin bara en minut efter att han kliver in genom dörren. Men det är inte riktigt så det fungerar i verkligheten. Den sanna berättelsen är mycket mer långdragen.
Och det här är en process som tar flera timmar. Det är svårt att föreställa sig hur man kan hitta nya saker att prata om med en psykiskt instabil mördare som man har framför sig. Alltså den skräck hon ändå måste känna för att han, fysiskt överlägsen, skulle kunna flippa ur och göra henne illa.
Men Therese lyckas gömma sin stress. Hon håller ögonen på bollen och återkommer hela tiden till Göran. Var finns han? Var hänt honom? Martin drar sig för att svara under en lång tid, men det syns att han har något att berätta. Hela hans kropp, hans mående, skvallrar om det. Han springer på toaletten stup i kvarten. Han är så orolig, så nervös att hela hans kropp reagerar. Kall svett, orolig mage, kräkkänsla, yrsel.
I timmar pågår den här fiskeprocessen från Therese Tangs sida innan hon mer eller mindre trycker honom mot väggen och säger, jag vet att ni har gjort det här. Berätta nu, berätta var han ligger. Och då gör Martin Törnblad det. Han berättar var Göran Lundblads kropp ligger begraven. Och han berättar också något om hur det gick till när han dog.
I ett och ett halvt år har Martin Törnblad hållit inne på sanningen. Nu går det inte att få stopp på honom. Han berättar precis allt in i minsta detalj. I stort sett bekräftar han allt det som alla misstänkt sedan Göran försvann. Han är så specifik att han till och med börjar snacka om vilken slags pressändning de rullat in kroppen i. Och under tiden fortsätter han springa på toa stup i kvarten, och nu hinner Therese få upp sin telefon, trycka igång en inspelning och gömma undan telefonen i fickan igen innan Martin kommer tillbaka. Och nu är det inte särskilt svårt för Therese att få honom att fortsätta. Så hon säger att de ska in i rummet bredvid där hon lagt fram kartor över förlösa. Hon ber Martin peka ut var exakt Görans kropp ligger. Hon spelar lite dum så att han ska beskriva det med sina ord för att inspelningen ska vara tydlig nog utan video. Man ska kunna lyssna på den och veta, utan tvivel, att det är just Göran Lundblads grav Martin pekar ut. Och det funkar. Han pekar ut graven. Han beskriver väldigt tydligt var den finns. Cirka 15 meter in på en åker, drygt en halv kilometer från ställegården. Här hör vi Martin beskriva graven från Theres gömda inspelning.
Där är det. Du ser att kanten där.
Väga, är det en väg eller
nej,
vad är det för
något? Nej, det är grannet. Okay. Diket är där.
Diket är där. Är det vattenfyllt?
Ja, det tror jag.
Ja.
Och sen där då, i gränsen.
Ja.
Och här sitter det bara staket, typ taggtråd.
Okej. Okay.
Men där taggtråden möter mot massa trän och sten och lite varje.
Mm.
Och sen är det typ...
Där är en typ... Ja, Alltså en avbryt eller
så? Ja, alltså 15-20 meter ut.
Therese har ett bandat erkännande från Görans mördare. Så här sammanfattar hon Martins historia i TV4.
Det är som att trycka på en knapp. Det bara börjar forsa i honom. Han berättar in i minsta detalj hur han sköt Göran på väldigt nära håll med ett hagelgevär. Hur han och dottern hjälpte åt att emballera honom. Ta ner honom, lyfta upp honom på flaket, köra honom till graven som var förgrävd dagen innan. Dumpa ner honom i det här hålet. Hur de städade och sanerade det här huset. Hur de gjorde det vid första tillfället så polisen inte skulle märka någonting. Och hur de fick göra en grövre renovering för de förstod att hundar skulle komma sen.
Martin skjuter alltså Göran rakt i huvudet med ett hagelgevär. Sara hjälper honom föra bort liket och begrava det. Graven har man alltså gjort i ordning dagen innan. Samma dag som Sara stormar ut ur ställegården efter ett rejält bråk med sin pappa.
Det är oerhört svårt att förflytta en död kropp, hur fysiskt stark man än är. Att göra det på egen hand är oerhört svårt. Och att få ner Göran Lundblad till en bil och transportera honom kräver medverkan. Det framgår tydligt för Therese Tang att Sara måste ha varit med om detta på ett eller annat sätt.
Enligt det Therese får höra är Sara i högsta grad inblandad i pappans mord. Martins erkännande i stugan i Gamleby lägger skuld på både honom och henne. Här är det nog bra att ta ett steg bakåt och fråga sig varför i hela världen Martin erkänner för Therese. Therese själv spekulerar om det i TV4.
Ja, men jag tror jag invigde en hel del förtroende hos honom. Han kände liksom att jag var svaret på hans lösningar. Han trodde att jag skulle hjälpa honom att komma undan med det här mordet helt enkelt.
Svaret verkar vara en blandning mellan förhoppning om framtiden och att bli av med en stor börda. Och att det Therese säger till honom när de är i huset, det vill han ju verkligen tro på.
Hon säger saker som att bara man hittar Göran så kommer arvet att trilla ut. De här pengarna som man har suttit och väntat på så länge, som hade varit lösningen på alltihopa, 50 miljoner. Han litar fullständigt på henne. Och han tror också på att han skulle kunna erkänna eller peka ut saker och ting i den här mordutredningen som det i grund och botten är och ändå komma undan.
Han vill ha en framtid med Therese, men han vet att polisen misstänker honom för Görans försvinnande. Och Therese säger flera gånger att de inte kan vara tillsammans så länge det här ligger mellan dem. Om Göran hittas av en slump eller anonymt tips när Missing People letar, ja, då kommer Göran dödförklaras. Efter nästan 2 år finns det inga spår kvar på en kropp, det har Therese också berättat. Det här är chansen han bara måste ta för att ha någon slags framtid. Det verkar i alla fall vara det Martin känner. Enligt Therese är det aldrig så att Martin är kär i henne. Snarare försöker han manipulera henne att hjälpa honom. Men oavsett vilket gäller det nu att hon inte ger honom minsta skäl att ångra sitt erkännande.
Och det är ju skickligt av Therese Tang att när hon väl har fått det här erkännandet bibehålla sitt lugn och även förmedla det lugnet till Martin, för hade hon börjat flippa ut där och säga, nu måste vi sticka iväg här genast, ska vi gå och käka eller ska vi fika, alltså att försöka avbryta och sticka, så skulle han kanske insett vad han hade gjort, att han faktiskt har erkänt det här och att han kommer att fanta mig åka dit.
Du lyssnar på en nådiodokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas 3 ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Thank you.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det tar ytterligare ett par timmar för Therese att få bort Martin. Hon vill inte att han ska bli misstänksam eller ångra sig. Så efter lagom tid har gått bjuder hon med honom till fiket. Nu har det äntligen öppnat. Sen sitter Therese Tang och äter frukost med en mördare innan hon äntligen lyckas bli av med honom på ett snyggt sätt.
Hon tar i princip omedelbart kontakt med polisen och förmedlar det hon vet. Martin Törnblad grips som misstänkt för mord. Man skickar polisens tekniker till ställegården för att i princip riva sovrummet, det som var Göran Lundblads sovrum, och leta någon slags spår av att det har gått till på det här sättet.
Martin har berättat i minsta detalj hur mordet gick till. Men om det inte finns några spår i huset, eller om de avviker för mycket från det Martin säger, då finns risken att inget av Therese arbete håller i rätten.
När någon blir skjuten i huvudet med en hagelbössa, rådjurshagel, så rinner det mycket blod, skadorna blir omfattande. Det fanns skäl att anta att det hade funnits kvar i och omkring golvet, och det är i princip omöjligt att tvätta bort allt blod.
Arbetet tar lång tid. Man går långsamt och metodiskt fram, skalar bort lager efter lager från golvet, från väggarna och isoleringen. Och till slut, efter många timmars noggrant arbete, hittar man något.
Allra längst in, bakom bortbrutna lister, bakom sönderbruten vägg, så hittar polisen till slut blod som har runnit ner i spikhuvudena som höll masoniten på plats.
Sen hittar man ännu mer. Blod har runnit djupt ner i isoleringsmaterialet som ligger långt under golvplankorna. Nu verkar bitarna äntligen falla på plats. Och ännu fler bitar dyker upp när man letar på Törnbladarnas gård.
Och i utredningsarbetet här så hittar polisen också det misstänkta mordvapnet, en hagelbössa. Den står i Martin Törnblads pappas vapenskåp och den är rengjord på ett ytterst amatörmässigt vis.
Vapnet är i stort sett förstört av alla rengöringsmedel som gnuggats in. En mardröm om man vill använda bössan igen, men helt perfekt om man vill sudda bort spår från någonting.
Och här finns fler besvärande omständigheter. Det märks att man har tömt ställegården och kastat ut en massa saker i skogen bakom familjen Törnblads gård. Och bland dem finns Göran Lundblads glasögon.
Både geväret och offrets glasögon. Det ser inte bra ut för Martin än så länge. Men den viktigaste pusselbiten saknas fortfarande.
Och sen finns det en position angiven var Martin grävt ner liket.
Görans kropp. Utan den är allt det andra värdelöst, rent juridiskt. Men nu känner polisen att man har nog med belägg för att vända sig mot åken och se vad som finns i marken.
Och på 6 fots djup så kommer den sista pusselbiten i det här pusslet. En grön presenning som virats runt en kropp. Och med det så kan polisen också plocka in Sara Lundblad som misstänkt för delaktighet i mordet.
Lika djupt under marken som en vanlig grav ligger Göran Lundblad begraven. Platsen han ligger på är i utkanten av en åker på Törnblads mark. Bara en meter från gravplatsen går ett dräneringsrör under marken. Det leder bort vatten från åkern och vattnet från det här röret rinner raka vägen till den plats där gölen låg tidigare. Spår från liket har antagligen sugits upp av vattnet och sedan hamnat i gölen. Det var därför hundarna markerade. Det går inte att känna igen Göran Lundblad. Ansiktet är vanställt efter så lång tid under jorden. Men det går att säkra hans identitet. Och kulhålet i ansiktet stämmer exakt in på det Martin berättade för Therese. Nämligen att när Martin kliver in i rummet bakom köket på morgonen den 30 augusti 2012 ligger Göran kvar i sängen. Men precis innan skottet avfyras vaknar Göran till. Han vrider upp huvudet mot Martin. Göran Lundblad hinner precis se Martin Törnblad höja geväret mot honom och avfyra ett skott rakt i ansiktet på ungefär en meters avstånd. Skottet träffar i ena kinden enligt det Martin säger till Therese och det stämmer helt med såret man hittar på Görans kropp. Och nu, mer än 1,5 år efter det kallblodiga mordet på Ställegården, kan man äntligen ställa Martin och Sara, de alla har misstänkt sedan första början, inför rätta. Rättegången börjar först i november, 5 månader efter att man griper Martin och Sara. Och den pågår i nästan 2 månader.
Det finns inte 100-procentiga spår på att de har hållit i vapnet någon av dem och skjutit. De knyts inte 100-procentigt till själva händelsen, begravningen av kroppen heller. Det ligger inget DNA från dem där så att säga.
Det tar lång tid att gå igenom allt. Alla polisundersökningar, alla sökinsatser från 2012 till 2014. Alla indicier som enligt åklagaren styrker misstankarna och borde bidra till en fällande dom. Och nu när de är i rätten nekar Martin till mordet. Sara också, men det som binder ihop alla indicier och alla besvärliga fynd, det är Therese Tangs vittnesmål. Det är först i januari 2015 som Kalmar tingsrätt förkunnar domen.
Göran Lundblad sköts till döds i sin säng med ett hagelgevär 2012. Hans dotter Sara Lundblad och hennes dåvarande pojkvän Martin dömdes för mordet och avtjänar nu långa fängelsestraff.
Sammantaget så räcker all den här bevisningen till för att packa in dem som, och bedöma dem som skyldiga till mord och 18 års fängelse var det. Varken Sara eller Martin erkänner att de har mördat Göran Lundblad och grävt ner hans kropp, utan de fälls mot sitt nekande.
Och det är tack vare Therese Tangs vittnesmål och inspelningen som domen är möjlig. Hon ger en trovärdig historia som binder ihop alla konstiga, misstänksamma omständigheter. Både Sara och Martin bedöms lika ansvariga, lika inblandade och lika avgörande för mordet på Göran. Hovrätten når samma slutsats när domen överklagas. Högsta domstolen tar inte upp fallet när försvaret överklagar till högsta instans. Therese Tang blir något av en kändis efter det här. Hon bjuds in till morgonsoffor och för intervjuer i tidningar över hela landet. Och det är inte så konstigt egentligen. Hon sätter ju sitt eget liv i fara bara för att komma närmare sanningen med Görans försvinnande. Det hon gör i fallet mot Martin och Sara har aldrig hänt förut i svensk historia.
Det här är det enda spaningsmord i svensk rättshistoria som lösts av en privatperson. Spaningsmord, det är ett mord där det gått mer än låt säga ett dygn innan mördaren grips. Alltså när någon inte grips på plats med en kniv. Utan Therese Tang så hade Göran Lundblad fortfarande legat nedgrävd i en åker i norra änden av Förlösa.
Något man lätt kan fråga sig när det kommer till Thereses roll i fallet är vad som driver henne. Varför sätta sig själv mitt i skottlinjen, närma sig en misstänkt mördare och spela på hans känslor? Det är ju fullkomligt livsfarligt. Therese håller med och hon förstår att det hade kunnat gå på ett helt annat sätt. Hon berättar själv om det i TV4.
Ja, man hade inte så mycket val, det var bara att gilla läget, var tvungen att hantera det, annars kunde lika gärna jag ligga under jorden också. Hade han vaknat ur den här lilla bubblan och insett liksom att vad har jag berättat nu? Vad har hänt? Då vet vi ju inte om jag hade suttit här idag.
Men hon förstod ju så fort hon träffade Martin och Sara att de på något sätt var inblandade. Och när Martin sen närmar sig henne, då förstår hon också att det här nog är enda sättet att hitta lösningen i fallet. Den försvunne måste ju hittas, både för hans egen skull och alla som oroat sig för honom, till exempel dottern Maria. Men det är inte alla som uppskattar hennes insats. Både under tiden rättegången pågår och en tid därefter får hon flera hotfulla meddelanden från anonyma källor. Hon hittar döda djur utanför sitt hem och ser internetforum där hon hotas till livet. Hon anmäler, men det är svårt att ingripa mot anonyma internethot. Idag är Therese Tang inte aktiv i Missing People längre. Flera i organisationen tycker att hon tar för stora friheter i fallet med Görans försvinnande och att det inte speglar hur man ska jobba i Missing People. Men en fråga kvarstår. Varför mördar Sara och Martin Göran? I en historia som knappt liknar något annat i svensk kriminalhistoria är det tyvärr ett väldigt alldagligt motiv bakom allting. Pengar. Pengar och makt.
Både Sara och Martin är övertygade om att pengarna kommer att trilla ut. Så inom väldigt snar framtid och allting kommer att ordna sig. Alltså det är en fantasivärld de har målat upp för sig själva. Och det visar också hur lite de förstår av det kringliggande samhällets regler och statuter.
Och vi känner redan till att de inte får händerna på varken pengar, mark eller företagen under tiden Göran bara är försvunnen. Men nu är han ju dödsförklarad, så vad händer nu med hans egendom? Svaret är en kort passus i svenska lagboken.
I och med att Sara Lundblad dömdes för att ha mördat sin pappa och försökt gömma liket så förlorar hon alla rättigheter till hans kvarlåtenskap. Det betyder att hennes yngre syster, Maria, ärvde allt.
Idag har det gått mer än 7 år sedan domen föll i Kalmar tingsrätt. Sara och Martin sitter kvar i fängelse. Sara har gift sig med en annan medfånge medan Martin verkar mer fast i det förgångna. Och han pratar om något som skulle kunna ändra hela utfallet. Något han nämner redan under rättegången. En tredje inblandad person. Vi hör Anton Berg från podden Spår som intervjuas i TV4 Nyhetsmorgon.
Det som finns på band är när han pekar ut var kroppen ligger när man hittar Göran sen.
Ja.
Det stämmer ju.
Ja.
Men själva erkännandet hur det gick till vid skottögonblicket, alltså Göran är mördad med ett hagelgevär. Där har han ju sen, det spelades inte in och där har han sen ändrat sig och påstår att det finns en skytt och att han egentligen bara var vittne till.
Martin Törnblad talar i väldigt svävande ordalag i den här processen om en tredje person som skulle ha varit inblandad. Ska man följa det han säger och försöka modellera fram en möjlig scen så går den ut på att den här tredje personen har gått och skjutit Göran och sen kallat på assistans och krävt assistans av Martin för att gömma liket.
Men Martins nya version bedöms inte som särskilt trovärdig. Han pratar så pass luddigt och pekar inte ut vem skytten skulle vara. Så rent juridiskt kan man säga att den här berättelsen är värdelös. Om det inte kommer fler detaljer. Så det verkar som att Martin kommer sitta kvar i fängelset under hela sin strafftid. Men utanför fängelsets murar fortsätter vardagen både för Saras och Martins familjer. Och av olika anledningar kommer både lundbladare och törnbladare att lämna förlösa och fortsätta livet på andra håll.
Förlösa fastigheterna har sålts av. Så vitt bekant för mig, särskilt huset där Göran Lundblad levde och dog. Och Maria har koncentrerat det ägande hon har kvar uppe till Stigtomta utanför Nyköping. Åke Törnblad, Martins pappa, gick i konkurs. Hela gården kraschade på grund av dålig ekonomi, även trots lånen som Sara betalade ut.
Det finns alltså inte kvar någon törnbladare i Förlösa idag. Och Maria har inte någon lust att bo på Ställegården. Båda familjerna som i nästan 60 år legat i fejd med varandra över marken i Förlösa har alltså lämnat området. Det enda som finns kvar av deras osämja, av alla år av fientlighet, är marken själv. Och om man vet vad man letar efter, så är det just marken som än idag kan avslöja vad som hänt här i hjärtat av det mörkaste Småland.
Den som är intresserad kan fortfarande idag titta på flygbilder över Förlösa i ett triangelformat grönt fält i norra änden av den här trakten. Så ser man fortfarande än idag på bilder tagna under 2022 en rektangulär fläck, cirka 4x3 meter stor, som visar var Göran Lundblads kropp grävdes ner.
Du har lyssnat på Blodsfejden, gården, marken, mordet. Programmet är baserat på boken Hur man löser ett spaningsmord. Berättare är Frida Anund. Manus och produktion av Carl Häger. Ljudmix av Kristoffer Kronander. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Podden produceras av Podlit, exklusivt för Nodio. Tack för att du har lyssnat.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.